Ja, så kommer en annan berättelse också som stod i Times 4 juli 1874. Där står det under rubriken Shipping News, så står det så här: en efterföljare till havsormen. Följande underliga historia har meddelats oss från ett indisk tidning. Vi, alltså det fartygets befälhavare kan man förstå. Vi lämnade Colombo med ångaren Strathoven och var ute i viken med kurs mot Madras. Ångade fram över ett lugnt och stilla hav. Omkring en timme före solnedgången 10 maj såg vi på styrbords sida och omkring 2 sjömil borta en liten skonare som låg i stiltjen. Det var ingenting särskilt med henne, varken i position eller någonting, men när vi kom närmare så tittade jag på henne genom min kikare och då såg jag att mellan oss men närmare skonaren en lång låg ansvällning låg i havet som av färg och skapnad såg ut som en bank med sån här tång. Medan jag tittade på den så började den här banken att röra på sig. Den träffade skonaren som gled över åt sidan och sen rätade upp sig igen. Genast efteråt så började masterna att svaja åt sidan och i kikaren kunde jag tydligt se den fantastiskt stora massa som formligen gled upp över relingen på skonaren. Alla de andra som stod runt omkring såg detsamma och ropade högt. Nästan omedelbart efter den här kollisionen så började skonarens mast att svänga mot oss. De sjönk lägre och lägre. Skonaren låg på sidan och sen försvann den ner under vattnet och i sista ögonblicket reste sig masterna rätt upp. Ett skrik av fasa från åskådarna medan fartyget omedelbart stävade bort mot olycksplatsen som nu markerades utav en massa människor som låg och stred för livet. De enda överlevande från den lilla skonaren som bara 20 minuter tidigare hade flutit omkring så stillsamt i havet. Så fort de stackarna som blev räddade kunde berätta sin historia så talade de om för oss att fartyget hade sänkts av en fantastiskt stor bläckfisk. Varenda en hade sin version av historien, men alla hade gemensamma drag och talade om att det var en bläckfisk, så det var inte någon tvekan om detta faktum. Och så fort som skepparen ombord hade kommit till lugn och ro så bad jag honom att giva mig en skriftlig redogörelse för olyckan. Och jag kan nu skicka in den berättelsen till er, alltså till den här tidningen då. Och i den står det: jag var skeppare på en pärlskonare på 150 ton. Ett fint litet fartyg med en besättning på 6 man. Vi skulle gå från Mauritius till Rangoon i ballast och hade varit inne i Gall, heter en ort, för att hämta vatten, ja. 3 dagar efter sista hamn så fick vi stiltje och så ger han då positionen, latitud 8 grader 50 minuter norr om ekvatorn alltså. Longituden 84 grader och 5 minuter öst om Greenwich. Det är ungefär 600 miles från Cape Nicobar. Det vet jag inte var det är någonstans. Ja. Den 10 maj omkring klockan 5 på eftermiddagen siktade vi en tvåmastad ångare på vår styrbordssida, en 5 eller 6 miles borta, och en liten stund efteråt medan vi låg stilla så höjde sig en stor massa upp ur havet omkring en halv mile på vår babordssida, larboard side, det kanske är styrbord också, det vet jag inte vad det är, och den blev utbredd och såg ut och var stationär. Den såg ungefär ut som ryggen på en stor val, men den sluttade mindre, den var flackare, hade en brunaktig färg, och även på avstånd såg den ut att vara mycket längre än vår båt. Och den såg ut som den låg och hade det skönt i solen. Vad är det, frågade jag. Mate, alltså en av besättningsmännen. Mate är väl någon underbefälsperson. Fan om jag vet, sa han. Det kan vara en val om man kan tänka på färgen och storleken. Och det är inte någon sjöorm, för den är alldeles för rund. Och då gick jag ner i kabinen, eller i byssan efter mitt gevär, som jag tänkte använda för att skjuta. Men då var det en av besättningen som hette Bill Darling, en Newfoundland-man, som kom upp på däck, tittade på monstret, ropade på mig, och så satte han upp handen och sa: akta er, det här är en bläckfisk och den kan skälpa omkull oss om ni försöker att skada den och träffa den. Jag skrattade åt honom och så sköt jag ett skott och träffade, och då skakade bläckfisken till och det blev ett väldigt massa väsen i vattnet omkring honom och han började röra på sig. Ta alla era knivar och yxor, skrek nu bilden här Newfoundlandaren, och skär av alla delar av honom som kommer ombord. Och Gud hjälp oss om vi ska klara detta. Eftersom jag aldrig var beredd på faran och hade aldrig sett något sånt där monster förut, så gav jag inga order. Och det var ingen idé att försöka komma ur vägen heller, det var ju stiltje. I alla fall så hade 3 stycken inklusive Bill hittat yxor, och en hade hittat en rostig gammal sabel. Och vi tittade över skeppssidan på det här monstret som närmade sig. Vi kunde nu se en lång massa som rörde sig och knyckte just under ytan. En enormous train following, ett långt train following, det var kroppen då. Och en avlång kropp som var åtminstone hälften så lång som fartyget och ungefär lika tjock. Och på lika snabb tid som det tar för mig att skriva detta så träffade odjuret oss. Fartyget skakade till utav stöten och i nästa ögonblick så kom monstruösa armar lika som träd, som grep om fartyget, och hon fartyg som vände sig på sidan. Fan, jag glömde uttrycket nu. Reeled over. Och i nästa ögonblick så var monstret ombord, inklämt mellan 2 master, och Bill skrek: slå för era liv och skär och hacka och hugg för era liv. Men allt vårt hackande tjänade ingenting till. För det här odjuret som höll fast med armarna kastade sin stora kropp, eller gled ned med sin stora kropp över bord och drog ner fartyget genom att skälpa omkull det. Vi blev kastade i vattnet. James Floyd, säger han, undertecknaren sen. Schooner Pearl, Homeward Mail. Det betyder att historien sändes till London genom ett Homeward Bound mailvessel, ett postfartyg som var på väg hem. Det fanns inte flyg och sånt då. Och sen står det så här: jag har försökt, men utan framgång, att hitta någon bekräftelse på den här saken i England från Lloyds eller National Maritime Museum eller The General Register of Shipping and Seamen, Shipping Lines och andra källor. Och därför så kan trovärdigheten inte garanteras i denna berättelse. Men det verkar som om historien var välkänd i Indien. Men var kom den ifrån? Män och skepp nämns ordentligt, data och tidpunkt, positionen också och omständigheterna både från åskådarens och offrens sida. Allting, om allting av detta vore fiktion, en historia, hur kan då en sån som hittar på detta övertala tidningarna att publicera en sådan historia? I alla fall menar han så att utgivarna av Times var säker på att det inte var en jordhistoria utan att det var riktigt. Så sände han en kopia av Times Report till Commander Grönningsäter, den enda man jag känner till som har sett en sån händelse, och han svarade att attackmetoden på Pearl tycks vara identisk med den metod som bläckfiskarna använde på hans tankfartyg. Han föreslog att Pearl kanske hade en mycket dålig stabilitet eftersom hon seglade i ballast och hade seglen uppe. Ballasten kan ju ha förskjutit sig och därför sjönk fartyget lättare. Slagsida heter det, fartyget på slagsida, det är uttrycket. Grönningsäters förklaring kan förklara varför bläckfisken, trots att den är mycket lättare än Pearl och utan att ha någon tyngd i sig, hade möjlighet att kapsejsa det här fartyget. Men i övrigt så verkar rapporten att vara skriven av ett ögonvittne. När djuret ligger så där i ytan och att the jerky movement that the squid propelled itself by jets from its funnel, alltså de där rörelserna i vattenytan som blir när bläckfisken driver sig fram med den här vattensifonen, du vet. Det är tydligt. På ett annat ställe står det, de hade fått upp en sån här jättebläckfisk. Jag vet inte om det var i denna bok jag läste. Och den låg på grunt vatten och försökte ta sig ut. Det var lerbotten. Den kunde inte det, men den här vattenstrålen från sifonen som den försökte att komma ut med, den grävde ett långt, 5-6 meter långt och en halv meter djup dike bakom bläckfisken, så det är väldigt kraft i den där vattenstrålen. Ja, det här var ungefär vad jag kunde få fram om jättebläckfiskar, Peter. Det var rätt så mycket. Och det var rätt spännande, tycker jag faktiskt. Sen får jag ju själv säga att det är väl också mycket troligt att vi får mindre och mindre rapporter om dessa. Dels beror det naturligtvis på förstörelsen av havet, men framförallt tror jag beroende på trafiken med motordrivna fartyg som stör och skrämmer. Man kommer inte på sådana här ljud, de skräms bort av ljudet långt innan man ser dem. Jag vet inte om du såg den sista filmen om valar som Cousteau hade, där han tog upp djuret från den här sjungande knölvalen. Och det vet man ju att dessa ljud som valarna hörs bland annat, ger ifrån sig bland annat i Stilla havet, de har en ofantlig räckvidd i vattnet, ofantligt lång räckvidd. Och det betyder ju det att även fartygspropeller och sådana ljud hörs ofantligt långt i havet, och det skrämmer alla dessa stora djur. Men jag tycker det var intressant det här att kanske jättebläckfisken anfaller kaskelotten. Och inte bara kaskelotten anfaller jättebläckfisken. Ja, hoppas du fått en någorlunda uppfattning om det här nu. Ikväll kommer Björn hit och hälsa på. Då ska jag visa honom den här boken. Och prata lite med honom om det. Det är rätt spännande. Det var det jag ville berätta. Och det är lättare att göra det så här på ett band än att skriva brev. Du kan behålla det här bandet. Jag har gott om band. Och jag hittade små kuvert som man kan skicka det som brev. Jag ska försöka se om det kommer fram i helt tillstånd. Hej på dig och må så gott.